Äntligen, kanske du tänker och säger när du hör detta nya avsnitt av podden Profilerna. Tro, hopp och kollegor, det är vi. Vi sitter här och funderar över evigheten, livet och allt. Ja, allt som det hör till att vara människa egentligen. Och vilka är då vi? Ja, ibland presenterar vi oss, ibland gör vi inte. Men det är faktiskt så att vi har en diakon här. Mm-hmm. Jonas.
Jonas.
Och vi har en kyrkomusiker.
Maja.
Församlingspedagogen Kristoffer.
Jajamän.
Och prästen Fredrik. Och vi är då alltså någonting som heter profilutbildade i kyrkan. Om det gör att samtalet blir bättre eller sämre, det vågar vi inte uttala oss om.
Nej.
Men vi är någonting som funderar tillsammans. Och idag så har vi ett specialtema. Eller inte kanske. Maja, lotsa oss. Vad är din spaning till oss idag?
Jag fick en idé. Men jag tänkte börja med, jag kom precis på det. Men en fråga. Och lite så att ta tempen på er. Vad går gränsen i temperatur för, som ni skulle kunna tänka er att jobba i? Liksom temperatur i rummet. Har ni någon sån här? Alltså under 20, nej. Eller 15, 14, 30. Har ni något? Har ni tänkt på det?
Jag har ingen aning om vad är normal temperatur. Är det någon som vet?
25 ja, kanske.
Nej, är det så varmt inne?
Nej.
Ja.
Hemma har jag kanske 18-19.
Det låter oj, kallt. Det är kallt.
Det är ja, men 20 kanske.
Nej, ja, men du sa 18-19.
Jo, men jag har det faktiskt. Jag hade till och med kallare.
Du ljög nästan nyss.
Jag ljög lite. Nej, jag gjorde inte. Jag bara glömde en sak.
Om man säger så här, jag föredrar, jag kan inte säga en temperatur, men jag föredrar lite svalare än varmare. Så kan jag säga.
Kristoffer.
Lite svalare än varmare.
Ja.
Jag fattar ingenting.
Jo, men tänk dig så här. Om det är supervarmt. Om det är supervarmt, då funkar inte min hjärna. Om det är lagom, då är det lagom. Men om det är lite kallt, då funkar hjärnan bättre än om det är lite för varmt. Är det bara jag?
Jag förstår.
Ja, jag förstår. Men jag vet inte. Jag gillar ju inte mycket värme heller. Men det är faktiskt jobbigt att bli sådär nedkyld. Du vet, om man är länge någonstans där det är lite för kallt, så till slut blir man sådär nedkyld.
Jag menar ju inte frostskador, tänker jag.
Jag tänker inte jag heller, men att man
behöver inte ha t-shirt liksom,
man
längtar hem
när man tappar tår och sånt.
Ja.
När man längtar hem efter ett
bad. Är det under 35 minus, då tycker jag nej, nu blev det för kallt.
Okay. För då kommer vi osökt in på förra året började vi kallställa kyrkor. Minns ni det?
Absolut.
Och det var inte att kallställa, att stänga av all värme, utan det var att sänka till en viss temperatur. Det låg kanske på 14-15. Och det var många som ändå fortsatte att ha verksamhet och göra grejer. Och fick hitta på lösningar uppe på läktarna för att kunna sitta och spela etc. Men det går ju ändå att det funkade och folk köpte det på grund av elpriser och annat. För min huvudspaning handlar om hållbarhet och miljö i kyrkan. För det är ju någonting som är centralt i ganska många församlingars arbete. Och på alla nivåer, både nationellt och som alla företag, alla jobbar med detta. Men hur jobbar vi med det i Svenska kyrkan? Och vi har ju en väldigt, väldigt stor organisation som har möjlighet att också påverka. Vi får ju lära oss också om vi har mycket mark, skog, hur man kan jobba kring det och konflikter. Jag är ingen expert på det, men det pågår väldigt mycket arbete kring det här. Så jag tänkte vi bara kan, både det lilla och lite större, kan man tänka lite fritt. Vad skulle man kunna göra? Kan man gå före inom någonting? Vad säger ni?
Jag tänker att om man har en målsättning med det och vill jobba aktivt med sådana frågor. För jag tänker också, det jag sitter och tänker på just nu är liksom att det drar väldigt mycket el att värma upp alla våra byggnader, alla våra kyrkor. Och jag tror att om man har med folk på tåget så kan man göra väldigt mycket. Jag kan tänka för egen del att jag kan tänka mig att sitta i en kyrka som inte behöver vara 20 grader mitt i vintern, utan som kan vara kanske, jag skulle nog inte gå dit om det var 10 heller, men jag kan tänka mig ha liksom 16-17 grader och tänka att ja, men jag tar på mig en jacka ska sitta här en timme så kan jag klara mig liksom. Och då tänker jag att då är det ändå att målet helga medlen, att man får kunna jobba aktivt med det. Det är så mycket som Svenska kyrkan skulle kunna bidra med bara genom en sån grej. Och hur, ja, men det kan också handla om både att sänka temperaturen, men det kan också vara att ställa in och sätta solceller eller vad det är man jobbar med. Jag tror att det finns mycket, mycket som vi kan göra här på den frågan.
Mm. Sen tänker jag att vi också kan bidra. Vi talar, det finns ju många olika hållbarhetsområden. Vi talar om ekonomiskt, ekologiskt och så vidare. Men jag tänker att Svenska kyrkan och de kristna kyrkorna kan ju, och egentligen alla religioner, kan bidra också med någonting unikt kring hållbarhet. Och det är ju egentligen den andliga hållbarheten. Hur jobbar man med en andlig hållbarhet och vad kan det betyda? Det tycker jag är oerhört spännande frågor. Jag menar, vi pratar ofta om bön, vi pratar om gudstjänster, meditationer och så vidare. Men allting handlar om att hitta ett sätt att leva på som är hållbart för min insida in i framtiden. Och det är ju andlig hållbarhet. Och här har vi ju någonting viktigt att bidra. Alltså den mänskliga miljön, nu tänker jag inte jorden och vattnet och allt det där. Men jag tänker att få människans insida att hålla länge. Där har ju vi som kyrka ett jätteviktigt bidrag, tänker jag.
Mm, det var bra du tog det. Jag tänkte om ni inte har något att säga så går vi in på andlig hållbarhet.
Jag har redan gjort det.
Ja, men det är ju väldigt relevant. För det är ju heller oftast inte det någonting som kräver några resurser. Det kanske mer en typ av aktivitet eller möten. Det är ingenting som kräver fysiskt att man tär på jordens resurser. Mer än lite fika.
Men till exempel i Malmö har vi tvingats tänka nu, och det är för första gången sedan jag liksom började jobba i kyrkan, där vi tänker hållbarhet när det gäller verksamhet, att om det är för få, är det liksom, vi har så pass ansträngd ekonomi att vi kan inte bara säga, men kommer det bara tre till kören så är det värt det, för de tre är det jätteviktigt. Men om man då tänker på uppvärmd kyrka, din lön och så vidare, eller en gudstjänst, jag menar, har man en gudstjänst eller en kvällsmässa eller en lunchmässa eller vad som helst där det kommer två, tre stycken, är det hållbart att hålla den verksamheten igång i all oändlighet för två, tre, och det känns hemskt att behöva tänka på det, för vi har inte behövt göra det på samma sätt, utan vi har tänkt att är det här viktigt för Elsa så kör vi.
Och jag tycker att det är viktigt att hålla isär två saker, för det viktiga, ja, det är viktigt för Elsa, och ja, vi ska ju finnas där för Elsa, men det behöver inte betyda att det vi gör för Elsa sker i kyrkan, om det nu är så kostsamt. Utan där liksom vi flyttar då till församlingshemmet eller vad det nu är. Att vi får ett annat geografiskt tänk på vissa våra grejer. Och då är det egentligen bara geografi på det vi gör, men vi slutar inte göra det, tänker jag.
Nej, men samtidigt kommer man ju även dit hen att man måste kanske sluta göra vissa saker också. För det handlar om personalresurser också, vilket tar. Så jag menar, visst, det är ett sätt att kanske förlänga det.
Ja.
Att ekonomisera det eller göra det lite mer hållbart. Men någonstans, det är jobbigt, tycker jag, att behöva tänka så. Men samtidigt är det faktiskt lite intressant att börja tänka så.
Och då tänker jag ett annat spår. En av mina specialområden numera är ju att jobba med idealitet, det ideella medarbetarskapet. Och jag tänker att här är ju viktigt att se att Svenska kyrkan är ju så mycket större än vi anställda. Och att det ideella medarbetarskapet är någonting som vi bör jobba mer med och ta på allvar. Därför att vi har inte samma ekonomiska muskler, vi har inte samma möjligheter. Men framförallt så måste vi också inse att ideella har möjlighet att göra en fantastisk insats. För det finns så otroligt mycket kompetens som vi inte har. Och tillsammans kan vi göra detta. Och en bonus blir ju att när vi saknar anställda, så att säga. Men jag tänker inte att ideella ska gå in bara för att vi saknar anställda, utan snarare för att tillsammans kan vi skapa en kyrka där vi även vinner både ekonomiskt och miljömässigt. Och att vi kan hjälpa människor att få växa i en ny roll, till exempel i kyrkan. Så det finns ju många vinster om vi liksom har en medveten plan kring det.
Jag tror det kan komma någonting gott ur detta. Inte för att det är värt det, men när det ändå är som det är, så tänker jag att för i kyrkan, om jag får generalisera lite, så tycker jag att det har funnits en tendens att inte vilja, hur man säger, kill your darlings. Alltså att man startade en bibelstudiegrupp kombinerad med batikmålning eller vad det nu heter, batikfärgning.
Har det varit någon sån, Jonas?
Nej, jag vet,
menar du att man trycker bibelorden på batik?
Ja. Det är lite jobbigt nu om det råkar finnas en sån här grupp.
Ja, alltså, jag tycker det här är lite spännande.
Jonas tycker om oss.
Alltså, jag tänker, det är ju jättespännande spår. Men då
skulle
måste
man
ju
kunna jobba med miljövänliga färger. Att exakt. Man växt batik,
ja,
och sånt.
Men nu var själva min poäng.
Nej, Jonas,
att om man har drivit den här batik gruppen sedan 70-talet och så är det liksom tre stycken med, ibland bara två. Då kanske man tvingas tänka efter hur kan vi effektivisera saker, hur kan vi göra saker och ting hållbara, och då kan det faktiskt komma en bieffekt som är positiv, att det blir en kick av att man faktiskt gör någonting nytt, skapar nya förutsättningar och nya människor möter de gamla på något sätt.
Det tror jag också. Det tror jag verkligen. Och att folk, för jag tror att mycket det här att man är med på spåret och man vet varför man gör det. Är det bara så att man kommer till en kallställd kyrka på söndagen, eller i stort sett kallställd, och bara fryser och inte vet liksom att det här är ett medvetet val. Det kanske man fattar i en förlängning ändå. Men, eller att man kommer till i andra sammanhang, så är det ju ändå så att man, om man vet varför man gör det, så kan man göra det tillsammans. Och så kan man också jobba långsiktigt. Börja med såna här grejer redan nu. Så är det inte liksom när det är på fallrepet. Nu måste vi göra det här för nu finns det inga anställda. Nu måste vi göra det här för vi har sålt ganska mycket av våra lokaler. Börjar man jobba med liksom medvetliggörande det liksom redan nu och få med folk på tåget genom idealitet och annat, då har man ju liksom ganska mycket jobb gjort redan, tänker jag.
Vi får också påminna oss om att en väldigt kort tid historiskt sett i kyrkan, där vi har haft så många anställda, vi har haft så mycket lokaler. Alltså det är ett arv som vi i väldigt stor närtid har dragit på oss. Med ett längre historiskt perspektiv så har ju kyrkan levt med andra förutsättningar. Det har ju inte kanske varit av ondo. Så vi måste ju också vara beredda liksom att ompröva, men också förstå hur finns vi för och med människor. Utifrån att det inte ska vara en ekonomisk fråga givetvis. Även om vi vet att realiteten är ju så. Vi kallställer kyrkor av ekonomiska skäl, inte av teologiska skäl.
Nej, men om man kommer in på, om man tänker miljöskäl, nu blev ju det en bieffekt. Men man kan ju också, kyrkan har ju fortfarande mycket pengar och skulle kunna gå före och med nya tekniker. Och om man tittar på rent liksom miljövinningar, att gå bort från fossil drivmedel etc. Mer installera solceller. Det har vi varit inne på. Men det finns ju resurser inom kyrkan att faktiskt satsa på det.
Ja och nej. Jag tänker på alla dessa kyrkor vi har som då har ett historiskt värde och framförallt ett känslomässigt värde för människor. Men som ingen ska inte säga, men som väldigt, väldigt, väldigt få använder och nyttjar. Och där tänker jag också att det är lite samma sak där. Ska vi ha så många kyrkor öppna i Sverige med tanke på hur många som faktiskt då två gånger om året kommer dit? Och det, jag vet att det är en jätteobekväm fråga. Men jag tycker den måste ställas.
Ja, den är högst relevant.
Den är jag tänker inte egentligen att den är så obekväm. Den är bara lite svår. Därför att var går gränsen när vi tycker att det är okej? Är det 10? Är det 14? Är det 3? Är det 35? Alltså det är väldigt svårt att säga. Det är klart, vi känner ju när ingen är där givetvis.
Men jag jobbar på ständigt där man har haft en gudstjänst. Och det har varit alltså, 4, 5, 6, 7 gudstjänstbesökare. Och så har vi då vaktmästare, musiker, präst och uppvärmd kyrka. Och taket läggs om för miljoner och så vidare. Och så tänker jag liksom, vilken annan verksamhet skulle man säga? Och där nu trampar jag rakt in i det känsliga här, för där handlar det också om det här med gudstjänst. Hade det här handlat om konfirmander och de har sagt att ni har bara 5 konfirmander, vi kan inte ha så mycket personalresurser för att värma upp församlingshemmet för att ni ska träffa 5 konfirmander. Men när det gäller gudstjänster, då är det en helt annan nivå för när det är värt det. Och visst, det är ju för att gudstjänsten är central, har en väldigt central roll, men kan det kosta hur mycket som helst?
Nu tror jag att konfirmanden har också en sån central roll, även om digniteten ligger under gudstjänst, om vi nu ska vara ärliga, de borde ligga på samma. Men visst är det svårt, för jag menar någonstans, egentligen vill vi ju alla liksom kunna både ha gudstjänster och allting, men det kanske handlar om hur vi själva också tänker kring vår kyrka. Att vi faktiskt funderar över vad händer om vi samlas i församlingshemmet för all vår verksamhet. Det var ju många som gjorde nu under när elen blev så extremt dyr. Det vill säga att man hade all verksamhet i ett församlingshem. Och jag har hört, det här är ingen undersökning, men jag har hört åtminstone några som har sagt att de tyckte det var positivt. Det blev en fin förändring även om man då saknar sin kyrka. Så jag tänker att vi kan ju också göra förändringar av andra skäl än ekonomiska, för det blir ju nästan en nödlösning. Och därför bör vi ju göra dem redan nu egentligen. Och det är lite det kanske det du är inne på, Jonas. Hur tänker vi redan nu? För då får vi det hållbara tänket då, Maja. Hur tänker vi redan nu inför framtidens kyrka? Då kanske vi ska tänka tvärtom. Hur kan vi göra mer i kyrkan, tänker jag? För det är ju de häftigaste lokalerna vi har.
Jag var ju urkirke i Köpenhamn.
I vilken?
Urkirke.
U-kirka?
Ja, det är till ungdomskyrka.
Ah.
Och det är då en kyrka i centrala Köpenhamn där de liksom de har gjort den till en helt ren ungdomskyrka. Och där är det jättestor rosa Jesushuvud framme. Ja, det är faktiskt kul framme i toret. Och så har de bytt ut alla bänkarna mot soffgrupper. Väldigt alltså så här, sköna soffor.
Det låter förfärligt. Nej.
Maja, nu väntar du tills Jonas är klar.
Det tyckte inte jag. Jag tyckte det var underbart. Man satt där och fikade och hade det trevligt.
Hade de eldat upp orgen också?
Nej. Lägre
jag vill bara provocera ja, Maja.
Men ni ser att det är lite två läger.
Men den var rosa. Ja.
På lägereldar.
Nej, men det här var verkligen... De hade all sin verksamhet i kyrkan. Så liksom... Det kan också vara ett sätt eftersom vi inte blir av med de här kulturbärande.
Nej, och kanske vill vi ju egentligen inte bli det. Jag menar, nu, jag vet att det finns många församlingar som har alldeles för många kyrkor. Det är svårt att jobba med det. Men vårt unika arv är ju just kyrkorna och kanske inte våra församlingshem primärt. Därför är ju spännande det U-kirken visar på. Nu behöver man inte göra exakt så, Maja. Mm. Så du behöver inte bli orolig.
Tack.
Jesus behöver inte alltid vara rosa. Han kan ju vara blå och
grön. Han kan ju vara enhörning.
Enhörning, ja, om vi nu tänker så teologiskt. Men det här att tänka att vi gör saker i kyrkan är ju spännande. Jag menar, tänk, det är ju inte många år sedan som kyrkkaffet alltid var i församlingshemmet. Numera är det ju väldigt vanligt att man dricker java i kyrkan. Efter. Och det kan vi ju tycka är ju självklart idag. Men det var det ju inte för 20 år sedan kanske.
Och Guds ord och nattvarden får ju inte mindre värde för att du sitter i en sliten skinnsoffa eller i en hård träbänk.
Nej.
Alltså, biter lite mer i träbänken.
Det sitter lite bättre i träbänken. Det får vi ändå säga. Som... Alltså Jesus fastnar ju lite bättre än träbänk, det får vi ändå säga.
Ja, det är framförallt mer tristet.
Exakt. Ja, men då är vi på klara med det. Ja, fortsätter jag, Jonas. Ja.
Men det gäller att vi vågar tänka om. Och där är också hållbarhet. Jag menar, om man tror på allvar att detta håller. Att Jesus och Gud håller och tron håller. Och våra psalmer håller. Att om vi verkligen tror att det håller så spelar det ju faktiskt ingen roll om var vi är och hur det ser ut och hur vi sitter och sådär.
Ja, men det är ju riktigt. Problemet med det är ju att då får ju Maja rätt här nu. För då behöver inga soffor eftersom det redan står träbänkar.
Exakt.
Hur reder du ut?
Kan vi få en liten trumvirvel här eller?
Vill du ha en trumvirvel? Jag tar en applåd här. Tyvärr Jonas.
Tycker den här podden börjar bli lite oseriös.
Ja, den är oseriös.
Jag
skulle vilja säga
riktning.
Något seriöst.
Ja, nu kommer något. Tack.
Kom, har du något
äntligen.
Nu kan jag tro mig väl sen när jag är färdig.
Ja.
Nej, men jag tänker så här att vi har ju världens chans som kyrka med så mycket anställda, så mycket lokaler, så mycket kyrkor att gå lite i bräschen, vad heter det? Vara lite förebild för, alltså utifrån många olika perspektiv, att vi kan vara hållbara, alltså också i miljöperspektivet. Vi har väldigt mycket kyrkor som jag var inne på innan, som vi värmer upp, mycket saker vi gör. Vi skulle kunna, det finns ganska mycket vi skulle kunna göra med en så stor organisation där vi skulle kunna vara förebilder för andra. Och det finns ju, vi kan motivera det på hur många sätt som helst, skapelseteologiskt och på andra sätt. Och jag tycker att vi kanske ännu mer ska ta bollen. Det jobbas på många fronter, det jobbas med liksom kallställda kyrkor, det jobbas med solceller och så vidare. Men jag tror att vi skulle kunna vara ännu mera, vi skulle kunna jobba med det ännu hårdare faktiskt. Jag tror att många skulle uppskatta att kyrkan var en förebild i de här frågorna. Även de som kanske inte går i alla våra verksamheter eller på alla våra gudstjänster. Utan så.
Den här prästen som jobbar i urkyrka, hon hade ett svar till alla major.
Nu kommer det.
Ja.
Hit me.
Nej, men jag tyckte hon hade en poäng, för du sa också att vi har ju så många kyrkor. Och varför behöver då alla vara likadana? Och det var hennes svar när folk kom in i den här kyrkan och förfasas över hur de här lädersofforna och den rosa Jesus och sånt. Så brukade hon säga, men där finns ju hundratals andra kyrkor som inte ser ut så här. Kan inte du gå till en av dem då, om det känns bättre? Och jag gillade det svaret.
Och jag är benägen att säga, jag tycker hon har helt rätt. Men vill du ändå respondera, Maja, eller tycker du att det här var ju rätt lagom avrundning där av Jonas?
Bara jättekort.
Ja.
Har ni tänkt på hur liksom kort tid vi har varit upp våra kyrkor i historien?
Nej, jag har inte tänkt på det. Nej. Men nu när du säger det tänker jag på det.
Det är väldigt, väldigt kort tid. Så de borde ändå klara sig om det är lite kallt. Lättare att sitta i en kall bänk än i en kall soffa.
Vi ska inte sitta här och medla. Vi har lite olika tänk, helt enkelt. Kära lyssnare, profilerna har försökt fundera kring hållbarhet. Det kanske finns en tanke någonstans under de här 23 minuterna ni kan bära med er. Men det där med andlig hållbarhet, kära vänner, den tror jag ändå vi var helt överens om. Sen huruvida vi sitter i en soffa eller en träbänk, tänker jag, spelar egentligen mindre roll. Tack för att ni har lyssnat via alltså Profilerna, en podd om tro, hopp och kollegor.